Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Vi är sponsrade av Länsförsäkringar, Manne Forsberg, och alla hugade lyssnare där ute i stugorna.
Det stämmer. Jag har lovat mig själv och brutit på ett löftet många gånger att strunta i att falla till föga för så här helt meningslös konsumtion som mina barn ivrigt uppmuntrar mig till. Förr i tiden så var det liksom i butiken, det här som var framme vid kassalinjen, någon typ serietidning som var helt onödig och som de trodde att de var intresserade av men var för små för att bry sig om sen, eller någon liksom plastleksak, eller, och nu är det kanske liksom Swish till någon mascara fast de har 30 stycken redan som ligger i drivor på badrumsgolvet. Och jag har räknat på det att om jag har bränt 1,000 kronor sedan barnet föddes på den här meningslösa konsumtionen i månaden, så hade jag kunnat spara ungefär 100,000 kronor var till Iris och Rut.
Ja, det är otroligt.
Alltså det hade ju varit sköna pengar för dem att ha.
Ja, det är mycket i livet som förändras oavsett vad man liksom säger till sig själv eller inte. Och då finns Länsförsäkringar där som trygghet. Jag vill tacka Länsförsäkringar för det här, eller vi vill göra det. Och så vill jag också säga att ni inte får glömma att Länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med både lån och sparande. Tack så mycket, Länsförsäkringar.
Hallå! Välkomna till Pappapodden avsnitt 294.
Hallå?
Hallå!
Hallå!
Det här är Nisse som kommer. Jag är väldigt, väldigt, väldigt trött. Det beror på att precis innan jag skulle gå och lägga mig igår så bråkade Sara och jag.
Jaså?
Hon är liksom... Nu är det bara min sida som kommer komma fram. Så det finns ju massa mer till den här historien såklart. Men hon tycker att... jag gjorde en dum grej häromsistens, att jag lockade barnen på gatan med, jag bjöd alla på varm choklad, typ alla barn på gatan, och då tycker hon att det andas en viss desperation. En annan sak som jag har gjort nyligen som hon tyckte inte var okej, det var att på Ruts förskola finns det en stört gullig 3-årig tjej som har varit lite som Ruts maskot typ.
Just det, men nu har du berättat om.
Ja, jag berättar. Ja, Rut har liksom, hon har velat bli omkring buren av Rut och gosat, och hon har kallat mig för pappa och sådär. Jättegullig. Och häromsisten så ville Rut och den här tjejen att hon skulle sitta på Ruts rygg.
Ja.
Och det var svårt att få över henne, över höftkulorna på Rut. Förut. Så att jag hjälpte till. Och då tyckte Rut att det var kul att leka häst. Som bara, galopp, galopp! På en berghäll. Där det råkade ligga en sten som hon snubblade i.
Uh-huh.
Så att den här lilla flickan for iväg. Som en vante.
Mm.
Och det var inte så jävla bra.
Nej, men okej.
Okay.
Var Sara med då?
Nej, jag kommer till det. Det personalen såg då... Alltså den här flickan, hon väger ju liksom kanske 3,5 kilo. Så att hon bara... flög iväg. Och det personalen har sett då, det är att där kommer pappa Manne. Han bär upp vår yngsta, lättaste lilla flicka på axlarna och initierar en hästlek. Det var en grej också som
men,
sa...
Men du gjorde det vid hämtning typ, eller?
Exakt, vid hämtning. Ja, precis. Och sen bara fick hon en bula, den lilla flickan, och jag la henne i famnen hos någon personal och avlägsnade från platsen.
Ja.
Den händelsen och det här med bjuda alla på varm chokladhändelsen, det tog Sara som intäkt för att jag har ett... att jag är som ett gammalt mobboffer som är helt desperat och vill att mina barn ska ha kompisar. Fast jag behöver liksom... Alltså att jag,
jaha, nu fattar jag. Ja. Där ligger desperationen. Jag trodde det var att du ville ha kompisar.
Ja, nej, mer att de ska vilja ha... Okay. Att de ska ha kompisar.
Det ska vara
att,
liksom...
att jag känner en oro för det. Fast så har de menat att det händer ju av sig själv. Och det har de. Men att jag vill säkerställa kompisflödet genom att initiera helt olämpliga lekar eller att bjuda på varm choklad.
Alltså, kommer man hem till er, då är det fest. Då får man godis och choklad. Och,
exakt.
Ja, man får göra saker som man inte får göra någon annanstans. Kolla på läskiga filmer.
Exakt. Och det är ju inte helt sant, ska jag säga. För att jag har ju bara bjudit på varm choklad en gång. Och jag tycker inte det är något... Alltså, jag tycker det är sorgligt 2018 om det är ett jätteövertramp att bjuda på varm choklad. Alltså, jag tycker man ska kunna göra det en liten mulen dag. Vad tycker du? Alltså, det är ett övertramp.
Nej, verkligen inte. Men
det kanske när man sätter
det är också konstigt nu när Sara inte är här. Ja. För att jag menar, om det är det som är grejen, så tycker jag ju att... Nej, jag tycker inte att det är ett övertramp.
Det var ju liksom grejen.
Men vad, alltså, varm choklad, det är väl en dryck som man dricker?
Ja, inte enligt Sara. Alltså, det är en dryck, tror jag, som man ska behandla med största försiktighet.
Ja, okej.
Okay. Alltså, man kan bjuda sina egna barn, men bjuda andras barn blir liksom känsligt. Jaha. Hon sover över, kanske. Tror jag.
Alltså, jag tycker ju varm choklad... Jag kan ju bli så här, Li, jag är ju andra änden då, eftersom Li är ju helt bananas och vill ju bara att de ska... bada i varm choklad. Ja, men det är mycket varm choklad. Aha. Li är mycket också för, du vet, alltså sötsaker som tröst. Alltså, aha,
ja.
Förstår du?
Ja, det har hon liksom, sin mamma.
Ja, och från sig själv, typ. Så att det är mycket det där med... Och det kan jag tycka är lite...
Jag är med så här, köpa dyra saker som tröst. Så att om Iris slår sig, då köper jag en skitig cykel och ett par randsida skor.
Mm, du
klickar alltså, hem
hon direkt. Ligger kvar och gråter.
Ja, du... Mobilen börjar klicka hem grejer direkt.
titta här, kolla här. Nu bara...
Ja. Ringer till Saman Amel och bara... Kan vi göra en kostym i barnstorlek?
Skulle hon bli glad då? Ja, det kanske hon skulle bli. Hummer. Ja. Nej, alltså jag just varm...
Ja, men vad skönt att höra att hos er finns det ingen laddning kring den drycken. Det gör väl ändå hos oss då?
Men jag kan tänka mig också, alltså, på våran gård så tror jag att alltså, den typen av barn som bor där, jag tror att, alltså, det är väldigt ofta att de kommer med typ godispåsar lite när som helst. Så jag tror att hur vi än beter oss så är vi nog väldigt restriktiva.
Nej, för jag tror på min gata så skulle det kunna vara så här... Bjöd du vårt barn på varm choklad?
Just det, det kommer en arg pappa i någon cykelställ.
Exakt. Ja. Du kommer inte kunna äta godis på liksom så här för en påsk. För att det här är liksom,
ja, men det är väl det jag tycker är problematiskt. När liksom,
att, flytande kalorier, fy fan.
Ja, att det liksom är... fast jag ska säga det, att det är inte så att vi varje morgon dricker O'boy till frukosten och sådär.
Nej.
Nu blir det flummigt. Vad äter dina barn till frukost? Det tycker jag är intressant.
De äter, Iris äter helst ingenting.
Den här kesofilmen som du la upp, var det en frukost? Ja,
det. Nej, det var middag.
Det var en middag?
Ja. Nej,
för det var Rut som höll på och pratade om det som slime.
Att det crunchade.
Ja.
Nej, jag tror Rut äter en rostad macka.
Mm.
Eller mjölk och flingor.
Mm.
Och
när ni säger flingor, vad är det då?
Cheerios, oftast.
Ja, det är ju bra.
Med så här fullkorns havre, vet du det? Någon slags fullkorns...
Ja, men de Cheeriosna som inte fanns... Alltså, Cheerios, har jag berättat om Cheerios?
Ja, du har berättat om det. Ja, mamma
i podden också?
Ja,
okej.
Okay. Ja. Du får berätta igen, det var ju fan för 5 år sedan.
Ja, nej, men det var ju så här att när jag var liten så... dels hade man ju sett Cheerios inte tillbaka till framtiden, utan till Älsklingar krympte barnen.
Ja, just det.
För att en av barnen, jag kommer inte ihåg vilket nu, hamnar i mjölken när den är liten och liksom håller sig fast vid en Cheerios och kämpar för sitt liv.
Mm.
Och är rädd att pappan ska äta upp honom. Samma pappa, den skådespelaren är ju han som spelar också i Ghostbusters.
Ja, just det.
Den som blir besatt. Vad hände med honom?
Jag vet.
Vad hette han? Skitsamma. Då så seriöst, det var en laddning kring det. Och sen så var det ju också...
Man trodde ju att det var värsta grejen, men man fattade ju inte att man hade ju kalaspuffar liksom, som var ungefär 100 gånger mer sockrade.
Så ja.
Talade på längt efter det.
Men det som var grejen med de här seriösterna var ju att de var ju inte så sockrade.
Nej,
men, för mig så var det ju som en... Det var en symbol för Land of Milk and Honey.
Mm.
Och det här, man tänker sig det här Sverige som var då, och man jämför med hur det är idag, när det liksom... Alltså, det här var ju någonting som... inte fanns i Sverige. Alltså det känns så avlägset idag ju. Att det liksom inte finns någonting. Jag menar, och då kommer jag ihåg, min mamma bodde ju i Kalifornien när hon var liten. Så att hon, ibland var ju hon i USA. Och då alltid när hon kom hem så hade hon med sig Cheerios. För hon hade ätit det när hon var barn. Mm. Så att då åt, och då var det liksom så här speciellt att det stod typ 2-3 kartonger Cheerios i skafferiet som man åt vid speciella tillfällen. Ja. Och jag tänkte ganska länge att jag skulle, för det här borde man ju importera. För att det här finns ju inte i Sverige. Och sen så
den importerades
jag, det. Ja, sen var jag
för att nu är det ju så här på, när jag handlar på ICA på Hägersundsåsen som är en ganska liten ICA supermarket, så finns det ju, jag tror det finns 3 eller 4 sorters Cheerios. Dels finns det det riktiga originalet, och sen finns det ICAs egna, och sen finns det fullkorn, och så finns det inte fullkorn. Så hon äter fullkorns Cheerios. Iris äter nog helst ingen. Hon kanske äter en banan eller ingenting till frukost. Hon får äta frukost.
Ett tag så hade jag Cheerios hemma och bara åt det på lördagarna för att det var min liksom lyx. För att jag tänkte på när jag var liten. Men sen blev det ju helt urvattnat. Nu är det ju, betyder ju, eller nu har det börjat igen betyda det som att du får de här konnotationerna kring barndom och sånt. För att jag har inte ätit det på säkert ett halvt år nu. Men jag tänker nog aldrig mer äta det. För jag har kvar den här känslan från när jag
var barn. Det smakar inte så himla mycket. Nej, det är ju mer spännande att äta kanske någon god granola eller sådär.
Ja.
Mm. Kan jag tycka. Ja. Men i alla fall så är det, jag vill också säga till Saras försvar att hon är ju inte en sån här att man aldrig får äta socker eller något sånt där. Utan hon är väl mer, jag tror hon är så att hon, socker, det, hon, man ska ge socker. Men socker är så betydelsefullt så att hon vill helst vara den som ger sockret.
Okej. Okay.
Förstår du?
Hon är...
För att det, om det finns ett begränsat antal tillfällen där man ger socker så vill hon vara med på så många som möjligt.
Jag förstår.
Det är också så att socker betyder mycket mer för henne än för mig. För att jag har ju inte någon sockerkonsumtion som är särskilt hög. Eftersom jag äter ju liksom chips. Medan hon är ju jättemycket sockerperson.
Men det här är ju intressant. För att det här är ju, vad vill man ladda det här godiset eller O'boyen med?
Mm.
Alltså det som jag...
Nej, för, och det är ju bra att ladda det på ett sätt. Det är
så här, för både mig, också, jag säger.
Det, det som är bra med att inte ladda det är ju att då slipper man bli liksom helt ätstörd och det slipper bli så himla betydelsefullt.
Men i den positiva vågskålen ligger?
Jo, men då, det är ju de här magiska stunderna. Och det var lite det jag gjorde också, för jag tände lite ljus, du vet, det var lite regnigt ute. Så här. Men myset blir så mycket, ju viktigare och större och mer mytiskt socker blir, desto större blir de här stunderna och desto effektivare blir trösten.
Fast grejen är ju sen när man blir vuxen då, tänker jag.
Aha.
Alltså då kommer man ju, alltså lite som jag gjorde, att jag överdoserade Cheeriosen sen när, det liksom, när jag hade tillgång till den. Alltså när det var, när det var, och då blir det liksom, då är man på väg till pendeltåget och så går till skolan och man går i nian och så helt plötsligt så bara överröses man av chokladkakor och annat.
Alltså det ser ju jag, barnen som går mellanhögstadiet skola, så de går ju till Coop nära 20 gånger per dag och köper godis för att det är så här. Här är någonting som vi har fått nästan aldrig göra. Också, du vet, i Mälarhöjden. Det är sånt område man aldrig får äta någonting.
Ja.
Här har vi gått hela vår barndom och liksom får aldrig äta någonting. Och nu har vi pengar på fickan som egentligen ska gå till en köttbullemacka med rödbetssallad.
Mm.
Vi kan gå och köpa godis när fan vi vill. Och läsk i stora mängder.
Men det här är jättesvårt, tycker jag. För att allt det här handlar ju om... Alltså, det här går ju att applicera på allting. För att man uppfostrar sina barn. Jag har ju tänkt mycket på det när det gäller rökning exempelvis. Mm. För att jag... Vi röker ju vid, alltså när det är helg och festliga tillfällen och när det är semester. Och det är en tydlig signal. Alltså de ser ju aldrig pappa röka en typ måndag under fläkten liksom på morgonen. Utan det är ju alltid när det är någonting lite extra. Och det betyder ju då att jag laddar ju det här nikotinbruket med att det här är någonting man gör när det är fest. Alltså det är något väldigt positivt med det. Jo, det är positivt laddat. Och jag kan känna, jag är
så då blir det mysigt när pappa röker.
Ja, och det var ju precis samma sak som min pappa gjorde när jag var liten. Alltså du vet, cigarillen på julafton, alltså också så här, röka på semestern. Alltså det var väldigt så här, vi lediga stunder och man känner så här, fan vad härligt. Och det är klart att jag har haft med det. Samma sak är ju med alkohol egentligen. Alltså att man liksom, när det är ledigt och när det är fest, där som du brukar prata om när det är vid jul och annat. Sådär. Alltså nu är det ledigt, nu är det samma, då dricker man alkohol. Man lär ju barnen att det här är någonting som är förknippat med kickback and relax, mys. Då tar man en bärs eller dricker vin till maten och så vidare.
Mm.
Och det är ju samma sak med godiset. Men frågan är, vad är alternativet? Att då röka hela tiden för att lära dem att det finns ingen festligt med grabben. Det här är för jävligt alltså. Och sen också, eller typ bara alkis. Ja. Och bara fulljämt. Och typ,
Jag vet inte, det finns ju också en tredje väg som gör att varken röka.
Jag skulle komma till det. Att man är packad jämt och kanske behandlar barnen illa. Så att de lär sig the hard way. Att alkohol är...
Det brukar inte funka så bra.
Ja, jo, men lite. Men på liksom har ju funkat på många jag känner.
Jaså?
Alltså efter ett tag. Ja. De kanske antingen har de halkat dit i ett djupt missbruk och det är kört, eller så har de tagit avstånd från det så att säga.
Ja, eller det vanliga är väl att man kanske halkar dit i ett stort missbruk och sen så tar man avstånd från det och blir nykter kanske.
Ja, förhoppningsvis.
Ja, och så, men det finns ju en genetisk komponent att, också.
Ja, men då, och sen så finns det ju en tredje väg som du beskrev där. Alltså att man blir absolutist och inte röker och inte dricker. Och då egentligen, men godis är ju...
Jag har inte fått facit där.
Men nu är inte godis lika farligt som att röka och dricka. Visst, det finns sockermissbrukarna där ute som lyssnar på podden eller vad det nu är. Det är, som, ja, det är klart att det kanske är... Men det är ju inte lika farligt som att röka. Nej. Och det är inte lika farligt som att dricka jättemycket alkohol. Så att, ska man då... Hur ska man göra det?
Men jag tror att det är som... Alltså det är som med skärmar. Att... Det är farligt att reglera för hårt. Jag blev ju fullkomligt godisstörd av...
Du pratar
att
om rökningen och alkoholen nu, eller pratar
nej, nu pratar om godiset.
Ja.
Jag blev ju fullkomligt ätstörd av att ha godislöften.
Ja,
så att man åt inte godis på ett år, utom på högtider. Och jag var uppe då till dagen före påsk, var jag uppe till efter midnatt för att kunna bara sitta hela natten och trycka i mig godis. Ja.
Nej, men det där är...
mina barn kommer aldrig få godislöfte.
Nej, det är inte våra heller. Inga djur hemma och inga godislöften. men samtidigt är det ju så här, med... Alltså, jag trivs ju med att dricka min gin och tonic på fredagen och röka min cigarett på lördagskvällen och sådär. Mm. Alltså, jag tycker att det är a nice way of life. Det är ingenting jag skäms för, det är ingenting som jag tycker känns... Jag har ingen ångest för det. Förstår du vad jag menar? Det finns ju vissa som jag känner, faktiskt flera bekanta, som inte röker framför barnen. Mm. För att de...
Jag känner också några sådana.
För att de... Och då vet jag inte vad bevekelsegrunden är, men jag har tänkt på att en bevekelsegrund skulle ju kunna vara då att man inte visar barnen att alternativet rökning finns. Mm. För att man inte vill att de ska börja röka. Men samtidigt, handen på hjärtat, så här, kommer jag bli helt förstörd om Manne och Joel, när de är 30-35, tar någon cigarett på fredagskvällen? Alltså, nej, det kommer väl inte...
Så har det inte varit för dig, att du väntade tills du var 35 och då tog någon cigarett.
Nej, jag började ju röka, alltså när jag var 13.
Ja, det är så man oftast gör.
Jo, men jag, det är liksom...
Men man väntar ju inte, det är inte som att Joel och Manne blir präglade nu och bara, men fan, när jag blir 35, fan vad gött det ska bli då. Då ska jag börja ta...
Men där är frågan så här, hur man... En vrider och vänder på det. Det tror jag är en läggningsfråga, det här med att testa gränser väldigt tidigt. Alltså jag tror att det finns nog... Tror inte att det är... alltså jag vet inte hur jag ska hindra dem, om de nu är såna typer av barn som jag kanske var.
Nej, men det handlar väl om vad cigaretten kanske har för status i samhället. Mm. För att om det är någonting som...
Det är en helt annan status idag än vad det hade när vi var tonåringar.
Ja, verkligen. Men om det är någonting som ens farsa kan ägna sig åt, liksom, så kanske inte det är så farligt. Men på andra sidan av spektrumet, då finns ju heroin som är så här, nej fan, jag gillar att testa grejer, men det ska jag nog inte testa.
Men så finns ju en annan grej då också, som är ju droger, som ju helt borta från min värld och har alltid varit i stort sett. Men jag tänker, alltså det här med att röka marijuana och sånt där, som man tänker på, jag tänker på den kulturen som Manne, alltså den här hiphopkulturen, alltså de röker ju zutt i varenda låt. Alltså det är liksom urin, hasch i urinet, och det, alltså allt hela tiden handlar ju om just marijuana och hasch.
Just det.
Alltså det är väldigt liksom, det är som att ta en cigarett typ. Och det är ju någonting som jag inte känner igen alls och inte vet alls hur jag ska förhålla mig till när det sen. För det tror jag är en jättestor förändring från när vi var unga, att det är mycket, mycket vanligare att tonåringar liksom, att man röker marijuana, och att det inte är samma "Åh, nu kommer du bli knarkare och heroinist" som det var när vi var tonåringar. Utan det är liksom, folk röker marijuana. Och jag menar, i USA, det är lagligt på många ställen. Alltså det är liksom, det är en helt annan grej idag än vad det var när vi var unga.
Där känner jag mig trygg, framförallt för att jag är fortfarande så fruktansvärt bra på att rulla. Alltså jag kan göra en snygg inside out. När man vränger pappret ut och in. Så att, och så slickar man på klistret. Och då får man ju papper som sticker ut.
Ja.
Så allt överflödigt papper, det bränner man bort.
Mm.
kvar blir då en perfekt genomskinlig, konformat genomskinligt mästerverk.
Där har du ju någonting att göra om några år.
Till ja, ja, men det är det här smöriga som sa, för om vi ska tillbaka dit så var det ju så att i det här, det var ett bråk som var så jävla dumt för att det var, jag hade varit uppe lite för länge och skulle gå och lägga mig. Och sen satte det här bråket igång och Sara anklagade mig för att vara liksom ett mobboffer, att jag handlar som ett mobboffer.
Men var det ett bråk från början eller började det som en diskussion? Och sen så var
nej, det började som en diskussion och sen så blev hon då arg på mina mobboffer.
Men är det inte du också som, om du har trött lite, kan inte du trigga igång någonting i henne? För att ofta känns det som att du liksom viker undan så att det inte finns så mycket att skrika på.
Ja, nej, jag stod kvar helt enkelt. Men ja, men det gjorde att jag kunde inte sova på hela natten för att jag var så här liksom ledsen. Så att den lilla sömnen som jag hade var ledsen sömn. Aha. Om du förstår. Och så här, jag viktiga grejer och det stressade mig ytterligare, sen låg jag var ledsen och verkligen så här förkroppsligade det här mobboffret.
Man brukar ju säga det, att man inte ska somna osams.
Nej, men man ska inte somna som ett mobboffer heller. Och då var det dels att jag var ledsen, men sen också att jag var arg på Sara som hade gjort det här med mig och sagt det.
Sov ni bredvid varandra?
Nja, ett tag. Alltså för att jag försökte sova och misslyckades. Hon kom och la sig typ någon timme senare, mitt i natten. Och då hade jag typ inte somnat, men blev ännu mer vaken. Och sen kom Iris också. Det var, fick bägaren rinna över, så jag ligger och la mig i arbetsrummet.
Och fortfarande en ledsen.
Fortfarande är ledsen och fortfarande samma usla sömn. Sen så vaknade jag fortfarande, när jag vaknade, för jag somnade inte slut då. Fortfarande ledsen, fortfarande förbittrad, fortfarande arg på Sara. Då sa hon, man är förlåt för igår. Och alltså, det var det finaste jag har med mig. Jag bara kramade om henne och allting släppte. Och så här, det spelade ingen roll att jag inte hade sovit och jag var världens lyckligaste människa.
Som ett mobboffer.
Som ett sånt jävla mobboffer. Alltså det är det enda som krävs. Jag tänkte på det så att, fan vad lätt det är att mobba mig. Och lämna ändå ta kvar mig. Alltså bara... Fan, tryck ner mig, säg något jävligt elakt. Och sen så, låt mig ligga och svettas och vakna. Sen säg förlåt. Vi kramades, det var underbart. Ja.
Förlåt.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Du, jag vet att du inte har följt de här turen riktigt, för jag mässade lite med dig igår. Det här är någonting som jag inte får prata om hemma.
Nej, vi första gången kanske... jag hörde talas om det faktiskt var ju att du var på Köpenhamnsresa med Li och Lupp Insta-stories om hur du försöker prata om Lille Allen med Li.
Ja,
men
det.
Li blir irriterad och att du har det som ett ret att börja prata om Lille Allen.
Ja, det började alltså det senaste gången, för det känns som att Lille Allen-irritationen har funnits länge. Jag har ju liksom gillat Lille Allen, vad är det, drygt 10 år sedan hon la upp sina... Hon är ju första MySpace-kändisen nu. Hon blev ju känd för att hon la upp låtar på MySpace och blev stor. Och jag hade ju konto på MySpace.
Ja, men det här var man ju tvungen att ha.
Ja, man var tvungen, eller det var ju första gången jag kände mig tvungen att ha någonting. Det var liksom första embryot till det
alltså, vi har idag. I sociala medier då, för du har ju känt dig tvungen att ha andra saker förstås. Cheerios till exempel.
Ja, just det. Så är det ju. Men nu pratar jag om sociala medier. För att innan MySpace, då var ju Lunarstorm för mig. Och det kände jag mig aldrig tvungen att ha. Och
men det var Aftonbladets chatt. Ja. Eller Aftonbladets, ja precis.
Just det. Det känner jag mig aldrig tvungen. Men hur som helst, och då tog jag upp det här med Lille Allen, men och sen har det varit så här att vi lyssnade på, för hon släppte en ny skiva för ett tag sedan, och då ville jag lyssna på den när vi hade kompisar över. Och då var det tjejen i det sällskapet, hon blev också fruktansvärt irriterad av när man satte på Lily Allen. Alltså det var liksom, det var någonting som hände i rummet. Det var så här, och hon är en tönt, eller det är så här, vem fan tror hon att hon är, och så där. Alltså det finns någonting med Lily Allen som provocerar tjejer i min närhet.
Men inte killar upp på samma sätt?
Nej, verkligen inte. Jag har inte heller märkt av att det liksom, att det heller triggar igång någonting. Men i alla fall, och sen så har ju nu, och jag vet inte riktigt varför det är. Jag tror att det är så här att det är någonting med henne som tjejer inte gillar, men som kanske killar som jag gillar. För jag skulle inte sticka stolen, men jag tycker att hon är härlig liksom. Alltså det gör jag.
Alltså på det sättet att du tycker hon är sexig.
Ja, alltså jag tycker hon är härlig på det sättet som jag kommer ihåg när Li och jag alltså gick i gymnasiet i skolan, alltså hon hade liksom någon sån här, vad heter det, sån här dum huvud, lång tyllkjol. Och liksom någon stora runda örhängen och sen så lugg och sådär. Alltså så typ ut som Lily Allen gör idag. Alltså lite sån här flickig streetstil.
Så det är den flickiga streetstilen som du är ute efter då?
Ja, men jag vet inte. Jag tycker hon är härlig på olika sätt. Sen så är det väl så här,
du borde köpa en livförlånare sen och så här, köpa lite flickig streetstilkläder då.
Men grejen är att hon kör ju det fortfarande lite grann. Även om hon inte, jag har inte sett henne i tyllkjol för länge.
Min bästa flickiga streetsko, det är ju Adidas Gazelle.
Ja, just det.
Är inte det? För den har ju lite så här, den där stilen som du beskriver, den andas väl lite liksom 94.
Ja, det är 90-talet. Ja. Verkligen.
Och det är en jävla bra sko med sån känsla, tycker jag.
Det är inget fel på den.
Rut kör rosa Gazelle faktiskt.
Jag har alltid gillat Rut alltså. Och så fort jag tar upp henne hemma så blir Lisa fruktansvärt irriterad.
Hennes rosa Gazelle.
Lily Ruth. Men och ja, så att det är ju en sak då, att jag får inte, så fort jag försöker ta upp Lily Allen så blir Li irriterad. Och nu var jag ju tvungen att ta upp Lily Allen, för att det har ju hänt sjuka grejer i, liksom, runt henne.
Det har gått mig helt förbi.
Ja, och jag har inte tagit upp det i podden, för jag tänkte så här: gud, det här måste pratat sönder i alla andra sammanhang och det måste liksom ha stått överallt. Och det, gud, vad jag är sist på bollen, jag kan inte prata om det. Men sen har jag tittat lite runt.
Snedtänkt skulle ju inte kunna ta upp det.
Nej, inte snedtänkt, men jag tänker i andra sammanhang liksom.
Vem bryr som Lille Allen,
där de tar upp olika saker. Men det kanske är det då, att det är bara jag som är intresserad av Lille Allen.
Ja, jag tror faktiskt. Ja.
Men är det så ointressant att jag bara ska sluta prata eller?
Pröva.
Är du också irriterad nu när jag pratar om Lille Allen?
Jag vet, ja kanske, men jag tror att, ja, vi får se. Det ska bli jättespännande att se hur jag känner in på det här.
Ja, men det som är grejen som har kommit fram då är att, för hon har ju också en ganska helylle-profil. Alltså, fast samtidigt finns det finns ju någonting där som inte är helylle, och det är väl det jag någonstans...
Som jag ungefär då? Att man vet att det är smutsig jävel.
Ja, lite så är det.
Men jag lever som helylle.
Och jag tror att det är väl...
Så du ska veta mina föreläsningsturnéer, vad är sjuka grejer?
Ja, du gjorde i alla fall, förr i tiden. Men jag tror att det där är en skillnad mellan dig och mig. Det är ett stickspår.
Ja.
För vi har ju pratat många gånger om vad vi går igång på hos det motsatta könet.
Just det.
Och jag har sagt så här, jag har försökt ringa in din stil, och så fort jag föreslår någonting så säger du så här: men är du sjuk eller? För jag har sagt att du gillar smala tjejer. Jag gillar inte smala tjejer. Jag vill att du ska vara muskulös och krallig.
Nej, men säg, vad mer brukar du säga?
Nej, men det är väl mest det.
Ja, för det är det som jag vill säga. Att du har som ett ret, tror jag.
Nej, det är inte
som
ret.
Som började med att du trodde att det var så.
Det är du som mobboffer som tycker sig.
Ja, fast det är att du har trott att min grej med tjejer är smala tjejer.
Ja.
Vilket är så...
Alltså, det är så fel. Du blir provocerad.
Det är provocerande bara för att det är liksom så himla fel.
Ja, men det behöver vi inte diskutera nu, för det diskuterar så mycket. Ja. Men nu har jag kommit på en grej som jag tror du gillar. Får vi se om du blir provocerad också. Att du gillar... Alltså att det ska vara
förtryckare,
lite förtryckare. Nej, men det ska vara lite helylle. Det ska inte vara så trasigt.
Gud, vad spännande.
Alltså det finns en person som jag tänker som vi ska träffa i podden. Jag kan väl ändå droppa henne för att hon skrev ett blogginlägg häromdagen. Alexandra Kampenhaug som vi ska blogga med.
Ja, gud, det är det mest heliga.
Där hon skrev såhär 21 saker
det
om mig.
Det som kom fram där, hon hade gjort en jävla bra dragare på Instagram. Ja. Så här, svep upp typ för att få reda på exakt. Nej, hon hade inte ens svep upp funktionen. Sen så här, gå in på min profil och klicka in om du vill veta när jag sexdebuterade och så här.
Och jag klickade ju direkt.
Jag med, det vill man ju såklart veta. Och det var då supersent. Hon har legat med färre än fem, skrev hon. Och hon onanidebuterade som 27-åring. Jag har aldrig ens hört talas om det.
Alltså, anledningen till att vi säger det här nu är ju för att hon har skrivit om
hon
det.
Hon har aldrig prövat droger. Och det som är spännande med det här, det är ju att det här var ju en mer liksom upprörande och potentiellt farlig lista för henne att gå ut med. Än om hon hade skrivit att hon hade legat med 50 pers och började onanera mot soffkudden när hon var 4. Mm. Yeah. Eller hur? Det här var ju ganska komprometterande avslöjanden.
Ja, och frikyrklig bakgrund också.
Just det.
Ja. Men och då undrar jag, för att, tycker du att det här, var det här liksom, fanns det något attraktivt i det?
Helt ärligt, nu vet jag inte om vi ska lämna ut henne.
Men du tycker ju att hon är en av, alltså vad ska man säga, topp 5 snyggaste i bloggvärlden. Och alltså, har det här påverkat dig?
Har hon som en kännetecknande, nej du har släppt det med, för hon är inte kännetecknande grej smal, utan hon har ju liksom muskler.
Nej, hon är vältränad. Ja. Men hon påminner jättemycket om en tjej, för jag har tänkt på henne, alltså som jag hade en kort romans med när jag precis hade ryckte ut från lumpen som fortfarande, hon gick då i 203 på gymnasiet och hon var dotter till en präst och jag har tänkt att de påminner om varandra väldigt mycket, och då när hon skrev den här frikyrkliga bakgrunden så var det som att någonting klickade till i mig.
Ja, nej men jag tror att du har otroligt fel
som vanligt.
Ja, för att jag tror att det som jag går igång på det, och det kan finnas hos någon som har onanidebuterade som 27-åring och har levt med 2. Det vet man inte. För att, och ofta är det så här, sådana här frikyrkliga, och det kan väl gå igång på i så fall. Frikyrkliga, och nu helt frikopplat nu från Alexandra. Ja. För att nu går vi vidare liksom.
Ja, nu har vi släppt det.
Ja, men det kan ju vara otroligt, alltså det kan ju verkligen vara så att man har frikyrklig bakgrund, man har haft extremt få sexpartners, men man är kåt som satan.
Ja, just det.
Och så man måste liksom såhär, åh gud, herregud, nu får jag äntligen knulla, jag tänker göra det 20 gånger per dag.
Mm, lite som med godislöfte.
Ja, det gillar jag, för att jag tror att det jag gillar är, och om jag träffade någon som hade liksom en sån lista, att den hade så pass begränsade erfarenhet, skulle jag kanske bli ganska stressad. Jag tror det viktigaste för mig är att det är någon som är sinnlig, som så här, som gillar, alltså jag gillar njutningslystna personer.
Okay.
Som unnar sig och som bara, nej fan, jag tar en till.
Men inte alla på alla fronter.
Som inte kan motstå frestelse då.
Nej, men jag förstår vad du menar, tror jag.
Och det är ju tvärt emot vad Alexander var på pappret då. Men det här, hur de var på pappret, som sagt, jag tror frikyrkliga människor som har väntat länge kan vara liksom helt galna.
Så vi kommer ju fan att reda ut det här med just henne.
Ja, det måste
de
vi
kommer
verkligen
ju gästa
göra
oss här om några veckor.
Och Lilla Allen då?
Tillbaka till Lilla Allen. Det som har hänt med henne då, och som jag menade var att hon hade någonting som jag gick igång på. Mm. Alltså något som var lite, ja men alltså smutsigt i ordets liksom mer så här hemligt.
Ja, men att hon var, skulle kunna skriva en lista om hur lite sexfart hon har haft, fast du vet att, men du är en smutsig byracka.
Ja.
Den är smutsig hinda.
Det är som jag. Det är en ljuglista som vi gör nu.
Ja.
Ja, nej, men det som har hänt är då att det kom fram.
Ja, eller så här, det är inte en ljuglista, men de här tre sexpartners som du har haft, du har hissat upp dem i taket, helt stearin på dem och så här,
du har haft dem
knullat dem med motorsågen igång och du har gjort sjuka grejer i lärlen.
Inte knullat dem med motorsågen? Eller?
Jo, det är också. Jo, okay,
ja, men det som har hänt då är ju kanske inte riktigt det som du är inne på där, men det var ju att det kom fram att hon har skrivit någon självbiografi eller memoarer nu, och att hon 2014 när hon var på turné vad heter det, hyrde, köpte eskorttjejer och låg med.
Eskorttjej, vad har vi på eskorttjejer?
Ja, vad har vi på eskorttjejer? Alltså det, jag vet inte, det eskorttjejer är väl en liten lyxigare procedur.
Ja, exakt. Ja. Och att de ofta gör då hembesök.
Ja.
Alltså att de kommer till ens hotellrum eller sådär.
Ja, hon har, jag vet inte, jag tänker mig att hon har klickat hem tänker jag väl. Att man, det är väl så man oftast gör. Man surfar runt och så klickar man hem.
Ja,
kan jag tänka mig. För hon har varit då, och då, det som är intressant på många sätt i det här då, om vi nu släpper hela den här... eller det kan vi inte riktigt släppa, att det var att hon har gjort det. För att...
Nej, det är ju konstigt att berätta och sen bara släppa det.
Ja, och det kunde jag inte prata om Elias.
Nej, okay.
För då blev det ju som att... Alltså, det blev ju något sexigt över också. Förstår
det
jag
beror på vad man lägger in. Alltså, om du är så här, fy fan Li, jag fattar lilla ärlig grejen. Så jävla upprörande. Hon har köpt eskorttjejer. Mm.
Jag tänkte vi ska reda ut lite med det. Eftersom Lily Allen tydligen är on top av
men för dig är det ju att du... Att det adderar till henne och att... Så här,
nej, gud. Det är jävligt dubbelt ska jag säga. Det är jävligt dubbelt. Ja. Alltså, för att så här är det ju. Hon har... Det finns många aspekter. Dels var hon ju tvåbarnsmamma då. Okej, fortfarande. Och hade en man hemma som hade barnen. Mm. Samtidigt som hon var på turné och klickade hem eskorttjejer.
Klassisk grej. Det enda som inte är klassiskt det där, det är könsgrejen.
Exakt. Och då kan man ju säga att... det finns ju vissa, har jag sett, online som är så här... hade det här varit en snubbe så hade... Mm. Han aldrig mer kunnat uppträda. Och det är väl så här,
visst, det har de gjort det ganska länge. Alltså uppträtt och gjort såna ja. Grejer innan.
Och det är väl inte jätte det, alltså jag tycker väl det, den aspekten av det är väl så här, ja, men det är ju maktbalans och så vidare. Mm. Det är en jävla skillnad
med... Det där har jag faktiskt tänkt på. Häromdagen så var jag i en podcast med Paolo Uribe. Du vet, eller hon kanske ska heta Rosas nu, utifrån. Mm. Men Hugo Rosas...
ja, jag vet precis.
Ja, vi känner henne, så det är inte så konstigt.
Nej. Hugo och Paula.
Hugo och Paula, helt enkelt. Och vi pratade om det, för hon har börjat träna väldigt mycket. Mm. Hur mycket skit hon får på sina läsare. Dels för att kroppsideal som hon bidrar till, och sen också att så här, varför är det inte med dina barn? Mm. Det tycker jag är helt fel. Jag tycker inte folk ska hålla på att skamma henne för den grejen.
Nej.
Däremot så välkomnar jag att man skammar mig mer. Så att jag tycker inte att det borde nu bli... rättvist bara att man, alltså jag tycker inte rättvisa är så att man bara slutar skamma kvinnor men fortsätter att inte skamma män, utan jag tycker att man borde ju skamma mig för min träning.
Mm, men det är också för att du gillar det, för att du är lite masochist.
Nej, för du kan inte sova på den natten och skitledsen.
Men det var ganska mysigt. Nu hade vi lite vinballer nu låg jag så.
Ja, nej, det hade jag verkligen inte. Men för att man borde ju säga till mig så här, för att jag har ju män har ju aldrig haft det här som jag pratat med podden där med att ens enda mål i livet är att barnen är mätta, kläderna är tvättade och välvikta.
Nej.
Så att nu borde man ju kräva av mig så här, vad fan, det är det enda du ska bry dig om.
Mm.
På samma sätt så kan man ju då bli sur. Oj, förlåt, fick en jävla rap.
Jag tror ingen märkte. Men inte. Nu märker vi.
På samma sätt så kan man ju då så här, vara hård mot män nu som köper skorter på sina turnéer och lämnar sina småbarns fruar hemma.
Mm.
Alltså inte att de är, ja, du förstår. Jävla konstigt om de hade småbarn och fruar. Det hade varit mycket värre. Så de ska man vara hård mot, men man kan ändå säga så här, låta Lilly Allen bara vara.
Ja, det är en aspekt av det.
Korrigera obalansen.
Ja, men det är
den historiska obalansen.
Det är en aspekt av det. Sen så kan man ju tycka att det är ju alltså vad man har för syn på prostitution. Mm. Alltså jag menar, det kan ju vara så, jag vet inte vad det här var för någonting, men jag menar, stackars olika såna här trafficking offer och sen så är det någon jävla gigolo person som drar in alla pengar och de liksom mår inte alls bra av det här. Det är liksom, den aspekten finns ju också. Sen så finns det också en tredje grej var att hon...
Och där finns ju andra aspekten så här. Gud vad bra, nu försöker Sverige exportera sin destruktiva sexköpslagstiftning. Lilly Allen går emot.
Går emot det, ja just det. Ja.
Mm. Den libertarianska...
Just det, sätter du sig på det. Men sen så är det ju också att hon... hon skyllde, men hon förklarade med att hon hade någon slags förlossningsdepression heter det. Och det känns ju alltså att man då föder barn, får en depression, åker på turné och ligger med andra tjejer.
Mm.
Det är ju...
Jag tycker det måste hittills är det jävligt uppiggande.
Ja, är det uppäggande också? Är det upphetsande?
Nej, mer att så här... Ja, men det är klart att hon ska göra det på något vis.
Ja, alltså minus kanske just... För jag tycker vi kanske minus prostitutionsgrejen. Mm. Alltså kanske ligga med andra tjejer och killar. Verkligen om hon behöver det.
Ja.
Men det är också det här då... Alltså hur... För jag menar, stigmat att som tjej gå till prostituerade. Alltså som killar, då finns det ändå så här, det finns ändå en gammal fin tradition av att man går till prostituerade. Mm. Alltså det är någonting som jag kan tänka mig män genom alla tider har gjort. Att steget är inte lika långt. Men det måste ju vara sitta på ett hotellrum och vara flossingdeprimerad och ligga med call girls. Alltså det finns ju något väldigt mörkt i det också.
Men jag tror stigmat är så otroligt mycket mindre. Det finns ju...
Ja, men för henne som person, tänk att hon sitter på hotellrummet.
Alltså, ja, men det skulle vara mycket värre. Jag känner ju, både du och jag känner ju en kille, jag tror du känner honom, som var med om en fruktansvärd förlossningsdepression. Och vi hade ju inte varit särskilt förlåtande om han hade suttit på ett hotellrum och ringt olika prostituerade.
Nej.
Men med lilla Ellen blir det okej. Och sen, det beror nog också på vilken typ av... Alltså det är nog väldigt så här villkorat vilka hon får... Alltså att hon sitter på hotell och ringer upscale escort-tjejer känns okej. Om hon går runt Malmskillnadsgatan och ligger med heroinister så känns det mindre okej. Om hon åker till Gambia och ligger med unga killar där och betalar dem så känns det mindre okej. Så att hon gjorde nog... den mest så här,
för att göra något väldigt smutsigt
accepterade prostitutionsgrejen
då. Jo, men det är ändå, jag tänker steget är ju för henne, jag kan, det finns ju liksom inte,
är det inte ljust?
Nej, men det finns inte socialt, alltså som män, vi översköljs ju hela tiden av, jag menar nu senast var det här vidriga idéer man kunde läsa om den här bestämd man, läste du det?
Nej.
Alltså det var ju hon, inte din hora, hashtag inte din hora tjejen, efter det här MeToo, det var ju hennes story som man fick höra, alltså att hon, istället för att skära sig i stort sett när hon var självdestruktiv så har hon liksom sålt sig till olika män på internet som typ har kissat på henne och slagit henne sådär. Och då var det ju en av de här som har dömt oss som hade som sitt nick bestämde man. Ja. Som tyckte om att spöa små tjejer innan skolan typ. Ja, men alltså man översköljs ju av sånt hela tiden. Mm. Alltså att, det är samma, att man som man känner lite grann så här att det här finns inom oss. Det här är liksom en del av att vara man. Då finns den här naturen. Det här finns i oss. Mm. Men som kvinna, det är väldigt sällan man möts av den här typen av historier.
Om du är med förlossningsdepression så kan du alltid köpa sex.
Ja, men det är inte så här, jaha, hon hade en förlossningsdepression och hon köpte sex av call girls. Okej, okay. Som man, även om man aldrig skulle få, man skulle aldrig kunna gå ut med det. Jag menar, man skulle ju, nu är han uppe i hetlyften igen nu, Ygeman, han är tillbaks. Mm. Alltså skulle det komma fram att han har varit deprimerad efter att han fick sluta som inrikesminister och då gick till prostituerade, så skulle det inte, det är inte som att hans karriär skulle få en uppsving ännu. Nej. Men det skulle ändå vara så här, det skulle ändå förklara som att så här, ja, det är sånt män gör. Förstår du vad jag menar? Jo, men det är så, här, så där håller män på. Folk skulle ändå så här. Men som alltså, kvinna, det skulle ju aldrig vara
jävla kört för honom.
Jo, men jag säger det skulle vara kört. Mm. Men det skulle ändå finnas en sån här viss del av att så där beter sig män.
Ja,
om de inte tyglar sig.
Ja.
Förstår du vad jag menar? Och att det handlar om att tygla den här inre instinkten. Nu gör man inte det, då är man körd. Men Lily Allen, hon har ju gjort någonting. Hon har ju brutit ny mark.
Ja.
Alltså hon har ju gjort någonting. Alltså hon har varit deprimerad. Då istället för att skära sig eller knarka eller så här, göra någonting väldigt självdestruktivt, så har hon ju
rakat av håret.
Ja, så har hon ju gått ut offensivt och så här, beställt hem call girls och så här, fått utlopp för någonting med dem.
Mm.
Det är ju väldigt, väldigt manligt beteende,
ja,
att ta ut liksom, på något, om man nu ska prata om manligt.
Hon har handlat med stor, vad heter det, agens.
Ja, verkligen. Och det gör ju att hon blir ju, till skillnad från Anders Ygeman, som så blir hon ju i min värld mer intressant. Alltså det blir ju en jävla, det blir ju en jävla.
Jo, för det tror jag också att den så här könsorättvisan som man skulle kunna se i det här är ju så här, om fan vad lindrigt man låter lilla Ellen komma undan.
Mm.
Den enda konsekvensen för henne är att liksom att Li kanske inte vill att man pratar om henne i Köpenhamn.
Mm.
Men det kan hon ju leva med.
Mm.
Så det är ju orättvist då mot Anders Ygeman som inte skulle få göra det.
Nej, men
eller, ja, men, ja, fast det är bättre med då liksom Håkan Hellström.
Ja. Men det skulle vara kört för honom också.
Ja. Totalt kört. Ja. Så, här, så att Håkan Hellström skulle få det väldigt tufft. Och då kan man tycka att det är orättvist. Men jag tror att det man måste göra då, det är att ta med hela den här historiska grejen. Att Håkan Hellström-typer under hela rockens historia har tillåtits göra sina saker. Mm. Det är därför det är rättvist att det är lite orättvist nu.
Mm. Men det finns ju också något väldigt manligt då kodat i att min reaktion på det här är att gå igång lite på det.
Ja, du gör det.
Ja, det gör jag. Annars skulle jag inte prata så mycket om det. Alltså, det finns väl någon sida i mig som... Men helt ärligt, alltså, tänk dig då... Om man bara tänker sig alltså, som fantasi.
Mm.
Alltså den här tjejen med gaselldojorna. kanske inte helt bra då, om din dotter har såna. Vi tar, tar några andra. Det var ju du som tog upp det exemplet förut. Men någon annan typ av 90-talsdoja som då har sex med tjejer på ett hotellrum. Mm. Som fantasi betraktad, inte helt dum. Sen finns det ju en annan grej i det här sista. Det är ju den här mannen. Han måste ju vara den... nu vet jag inte alls omständigheten kring deras äktenskap eller någonting. Men ändå är typ... modernare man får man leta efter. Ja. Alltså ganska långt från Olof Lagercrantz. Var hemma med barnen samtidigt som en fru är ute och ligger med andra tjejer på någon slags rockturné.
Ja, verkligen.
Det är föräldraskap, manligt föräldraskap som jag förordar.
Hans pappabok vill man läsa.
Ja, verkligen. Och också förlossningsdepression, för då är det väl ganska tidigt ändå efter förlossningen, tänker jag. Är det inte det?
Jo, det brukar det väl vara.
Så då kanske han också sitter med så här ersättning hemma.
Mm. Och, nej, men vet du vad han gör? Han har ju, alltså, han har ju läst allting som står om male lactation och försöker då.
Ja, det är han, bra, Dustin Hoffman.
Den här, ja, precis. Dustin Hoffman har ju, sägs ju ha ammat sina barnbarn. Mm. Och alltså första gången som fenomenet beskrevs
i naturen.
Ja,
var det barnbarnen han använde?
Precis.
Okay.
När han blev,
det är så ännu konstigt.
Jag tror inte han ammade dem, men när han hävdade att när han blev morfar så började han laktera. Men, och första gången det är belagt det här fenomenet i naturvetenskapet, det är ju på 1800-talet när det var någon man i Sydamerika som hans fru rycktes ifrån honom och han hade spädbarn och började laktera. Och i Sverige gjordes det ju, varför har vi inte pratat om det här? I podden. Det är
vi har pratat om manlig laktering.
Ja, verkligen.
Dustin Hoffman har ju pratat om. Det var ju bland de tidigaste avsnitten.
Är det sant? Ja. Fan, vad länge sedan då. Och sen fanns det ju den här svenska killen Ragnar som var med i en Aschberg-program. Det var en följetong under hela säsongen att han satt med bröstpump en timme varje dag typ. Och så skulle han amma i, eller det skulle komma mjölk i finalavsnittet, men det hände tyvärr inte.
Nej.
Det men jag tänker att då lille Allen snubbe sitter väl och ammar. Han behöver inte någon ersättning.
Ja, just det. Så vad blir slutsatsen av det här då? Ja, alltså jag vet inte. Jag tycker bara det var väldigt skönt att ha ett forum där jag kan sitta och prata om Lily Allen.
Och vad hade länge hänt om du hade försökt det med Lira?
Nej, men det hade bara blivit som när man pratar i ett rum utan akustik. Det bara
och vad tror du om det här könsmässiga grejen då? För att det är ändå så att jag tror vi har nästan lika många kvinnliga lyssnare som vi har manliga. Och om det är... Det stämmer då att det är känsligt med Lilla Allen för en kvinnlig publik, så blir det ju otroligt jobbigt.
Ja, men det jag vet inte, det får lite provocerande då. Ja. Att vi pratar om Lilla Allen.
Det mest pinsamt är att jag vet knappt vem hon är.
Det är konstigt, för jag tänker att du borde liksom då back in the days haft en relation till henne. Nej, alltså rent fast musikmässigt och sådär. Nej, det var ingenting som gick in på din radar.
Nej. Men det var trevligt att prata om. Där kom flöjten. Tack snälla för idag. Jag vill att ni fortsätter göra experimentet att ni börjar prenumerera på Pappapodden.
Just det.
Det kan vara i podcaster eller i Acast-appen eller i någon annan poddkicker eller vad fan de heter. Tryck nu på prenumerera så kommer magiska saker hända.
Ja, för det som händer då är att det kommer upp högre i statistiken på iTunes, och då syns vi mer.
Exakt. Och det vill vi.
Tack så mycket för att ni lyssnade.
Tack!
Hej!
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.